Okei, nyt on taas tullut aika aloittaa meidän saarnatilaisuus. Ja me aloitamme sen laululla 8. Me voidaan vuoden predikan med sång nummer 8. Jakeet 1, 2 ja 5, verserna 1, 2 och 5. Vi står upp och sägs det här nu röstet. Kyrkan är så här full. Kiva nähdä näin monta ihmistä täällä tänään, että ei ole usein kuin kirkko on näin täynnä. Ja tekstiksi Andravast on valinnut Efesolaiskirjeestä luku 5, jakeet 15-18. Dagens text är Efesiebrevet 5, verserna 15-18. Katsokaa siis tarkoin, miten elätte. Älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopko viinistä, sillä siitä seuraa rietasmeno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Ja rukouksessa meitä tulee johtamaan Eeva-Liisa.
Taivutamme päämme rukoukseen. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, taivaallinen Isämme, me lähestymme armoistuinta tässä kauniina sapatti-iltapäivähetkenä. Kiitos, että jo saimme laulaa siitä ja todeta, kuinka ihmeellinen Jeesus sinä olet. Kuinka armollinen sinä olet, kuinka rakkautta täynnä sinä olet, rakkautta meitä ihmisiä kohtaan. Kiitos, että saamme täällä yhdessä hiljentyä, kuunnella mitä sinä olet puhunut veli Andravastin sydämelle. Ja hän haluaa siitä kertoa eteenpäin meille. Herra, liiku täällä henkesi kautta. Olet täällä läsnä. Ja kiitos, että saamme jo etukäteen kiittää, että näin tulee tapahtumaan. Ylistämme ja kiitämme sinua, Jeesus. Sinun voittoisessa nimessäsi tahdomme sulkea tämän tilaisuuden sinun armohuomaasi. Aamen.
Ja musiikiksi minä taas ajattelin ottaa vähän sitä kuorosta, missä minä olen laulamassa. Me oli noin 2 kuukautta sitten oli Mozartin Requiem, joka me laulettiin Kungsängenin kirkossa, ja siitä mä ajattelin tuossa näyttää yhden osan nimeltä Kyrie. Ja, som musik så tänkte jag ha visa en liten snutt ur en konsert som det var med, jag är med i en kör, vi sjunger i Kungsängen, och vi hade för några månader sedan Mozarts Requiem som vi sjöng, och från det tänkte jag spela upp delen som heter Kyrie. Det var i Kungsängen, alltså där jag bor också. Så vi har, det var egentligen två kyrkokörer som var samtidigt där, så det var lite extra många. Och ja, nytton tullut den saaran aika, ja, med som är tervetulleeksi Arvast. Nu är det dags för predikan då, och vi hälsar dig välkommen. Jag skulle gärna berätta kanske lite om dig själv också.
När jag var liten så var jag alltid nervös när alla skulle presentera sig, så det är det värsta jag vet, att prata om sig själv. Jag är inte nervös idag, men nu blir jag nervös. Jag heter Ardavast Reshtuni, jag är armenier men är född i Syrien. Jag har 4 barn, ett av dem är här, Rebecka, min äldsta, och jag är så glad. Och jag är också glad att se så många av mina kära och nära. En del har jag träffat tidigare, andra inte. Jag har 4 barn och just nu är jag gift med min underbara hustru Nune som sjunger så vackert, men hon var inte beredd idag. Dessvärre, det får bli en annan gång. Jag kom till Sverige 76, ganska exakt 40 år sedan. Jag är född i en apostolisk kyrka, tro. Jag älskade Jesus, men jag visste väldigt lite om Bibeln. Med tiden så började jag bli intresserad. Jag hamnade i New Age-världen i 25 år och så läste jag allting. Och sen till slut kom jag till Bibeln, sist. Och då myntade jag ett begrepp. Vad är det för fel på originalet? Jag upptäckte att allting fanns där. Och jag är så glad att jag har längst bak min älskade bror Olli. Jag ska berätta en liten grej som hände mellan oss. Med tiden började jag söka och 2006-2007 började jag höra massa predikningar överallt på internet. Och till slut, alla jag tyckte om Alla jag tyckte om, det kan vara läkare, psykologer, predikanter och sånt, visade sig vara adventister. Jag visste inte om det. Och så till slut började dyka upp hela tiden Walter Faith, eller Walter Faith, framför mig på YouTube. Jag blev så irriterad, jag ville inte titta på honom. Men till slut så tittade jag på honom och tänkte, ojsan, vad är det här för någonting? Men det var bara 10 minuters klipp, om ni kommer ihåg. Och jag blev så förtvivlad att jag inte kunde se resten av hans predikningar. Och jag bad och bad och bad och bad. Jag bad om att få alla hans predikningar. Och så träffade jag en person som ledde mig till kyrka. Så träffade vi Salvatore, Rubens pappa. En av de bästa människor jag har mött. Han är död nu och jag saknar honom jättemycket. Och då en dag kom Salvatore och sa, Olli, Olli, kom vi ska visa dig. Vi har fått en Guds gåva till vår kyrka. Arda, vad ska du träffa, sa han. Och det första Olli säger, jag hoppas att du minns vad du sa till mig. Hur kom du till den här kyrkan? Och jag visste att det fanns lite kontroversiellt med Walter Veit. Men jag sa, nej, jag ska alltid säga som det är. Och då sa jag till Olli, genom Walter Veit. Och då säger han någonting på ett ungefär. Är det till dig jag har sparat alla dessa CD-skivor? Och jag har fått alla Walter Veit CD-skivor av min älskade broder Olli. Tack så hemskt mycket till dig och till Gud. Ungefär så är min bakgrund. Jag jobbar som tolk nu. Och jag är så extra glad att jag har min tolkkollega Isa och hans pappa och alla andra här. Vi brukar förresten vara här varje sabbat klockan 2-5. Men vi håller det fint, så om det är något bus, det är inte vi. Ja, jag ska berätta om... Nu ska vi se. Hur ska jag få bilden? Inga problem, det gör jag gärna. Mycket bra, tack så hemskt mycket. En ung man kom en dag till en vis man och frågade honom hur han kunde hjälpa honom att värdera tiden, uppskatta, förstå. Den här vise mannen tänker lite grann och så säger han till honom, tiden är något abstrakt och väldigt svårt att förklara. Men du har ett antal personer som kan hjälpa dig att förstå det. Vill du veta värdet av ett år? Ja, då kan du fråga den student och fråga oss, vi som har gått på auktorisationsprov. Vi vet hur det är. Som missade provet och måste göra om det om ett år igen. Vill du veta värdet av en månad? Ja, då ska du fråga en kvinna som just födde sitt barn 1 eller 2 månader för tidigt. Vill du veta värdet av en vecka? Då får du vända dig till chefredaktören för en veckotidning. Som alltid måste ha tidningen klar inom en vecka. Vill du veta värdet av en dag? Ja, då ska du fråga den person som precis fick veta att han har bara en dag på sig att leva. Vill du veta värdet av en timme? Ja, då kan du fråga unga förälskande som ska träffas om en timme. Vilket oändligt lång tid. Och när den timmen kommer och ska träffas, då får de veta att de har bara en timme på sig. Vill du veta värdet av en minut? Ja, då ska du fråga den person som precis missade tåget med en minut. Vill du veta värdet av en sekund? Fråga chauffören som i sista sekund trampade på bromspedalen och undvek en farlig olycka. Och vill du veta värdet av en hundradels eller tusendels sekund? Jag frågar den idrottsman som bara fick nöja sig med silvermedaljen för han missade guldmedaljen med 1/100 sekund. Ja, tid är något mycket värdefullt. Mycket. Och som vi ska ta riktigt väl vara på. Och låt oss se vad Bibeln säger. I aposteln Paulus brev till kristna i staden Efesos, dagens västra Turkiet, så skriver han så här. Se alltså noga till hur ni lever. Att ni inte lever som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Och titta, så han säger först att vi ska inte leva på arabiska och armeniska och engelska. Det står inte så fint som ovisa det står. Mycket hårda ord. Arbia, animas ner, han skällt ner. Så det är starka ord. Och var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Så att inte förstå Herrens vilja, det är oförstånd. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Alltså egentligen att berusa sig, det handlar om att inte vara klar i sinnet. Och det kan vara vin, det kan vara vad som helst. Och det är intressant att ordet ta väl vara på armeniska är att köpa. Och på arabiska det är muftadin, att redeem, att återlösa, friköpa, ta tillbaka med det dyraste som finns. Så det är väldigt värdefullt. Så det är klart här att vi uppmanas att ta väl vara på varje tillfälle vi får. Och det, den tid vi har fått i vårt liv har Gud gett till var och en av oss av ett viktigt syfte. Vet ni vad det är? Faktiskt, att lära känna Gud. All den tid du har fått när du vaknar varje dag, det är för att Gud ger dig en ny chans. Ta väl vara på den tiden för att lära känna Gud. Och det gör man. Nu ska vi se vad jag får här. Det gör man faktiskt i naturen. Att umgås i naturen, det är ett ypperligt tillfälle att lära känna Gud. För Gud finns i allting i naturen. Det är ytterst sällan man hittar Gud någonstans in i en biljardhall eller en klubb där man super och dricker och mycket hög musik och sånt. Men man kan också göra det genom att läsa Bibeln. Så nu ska vi ta oss en liten stund att titta tillsammans. Att bekanta oss med Bibelns Gud. Att prata om Gud. Att prata om hans namn. Men utan att bryta det andra tredje budordet. Vi ska nämligen lära känna hans namn och dess betydelse i vårt liv. Men vi ska också ha oss en inre bild om Gud. Om hans karaktär. Och vi gör det, jag ska inte skrämma er, inte i hela Bibeln. Bara i kapitel 1 av, alltså i första Mosebok. Och vi ska bara göra det i några verser, väldigt lite, så bli inte förskräckta. Och man kan också titta uppåt lite grann, inte titta så mycket i vad som är i världen för att kunna upptäcka Gud. Men vad som är intressant när vi ska titta i Bibeln. Hur många av er har läst första Mosebok? Och förresten, jag ska säga så här för de som inte kan det. Vi är olika bakgrund här. Bibeln har 66 böcker. Och Mose har skrivit de första 5 böckerna. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Första, på svenska, 5 första Moseböckerna. Och vi ska bara titta i den första bokens första kapitel. Och jag ska hjälpa er. Hur många har läst den här? Hur många? Bra. Vad handlar det om, ni som har läst det? Vad handlar första Moseboks kapitel 1 om? Vad tror ni? Vad står det där? Säg det gärna. Skapelsen. Bra. Vad som är intressant. Jag är väldigt pedagogisk så jag har försökt att visa hur många verser det finns här. Så stå ut med mig om jag är för pedagogisk. Men om ni tittar på de här orden så ungefär var 13:e ord handlar om Gud. 31 verser, 32 gånger ordet Gud, 9 gånger han, oss, vår, pronomen till Gud. 49 gånger på 31 verser i första kapitlet. Har ni tänkt på det? Handen på hjärtat. Är det någon som har tänkt på det? Bra, jag blir glad. Inte för att vi ska få något nytt. Så att det blir intressant att vara här. Vad vill Moses säga med detta då? Egentligen, vad vill Gud genom Moses säga till oss? Att alla frågor, första Moseboks kapitel 1. Det har många frågor. När i begynnelsen, vad skapade Gud, hur, på 6 dagar, massa frågor. Gå inte till människorna med era frågor. Ställ dem till Gud. Ungefär var 10:e ord är Gud. ungefär. Så Moses säger, fråga inte mig heller. Fråga Gud. Gud har svaret på allting. Men det som är ännu intressantare. Så, vad handlar första Mosebok om? Om skaparen. Amen. Om Gud. Inte om skapelsen. Men vad är det mesta vi gör i världen? Vi bryr oss om skapelsen och inte om skaparen. Ännu en intressant aspekt. Om vi tittar, vi har 66 böcker. De fem första böckerna är Moses har skrivit om. Bara de två första kapitlen, kapitel 1 och kapitel 2, jämfört med alla de fem Moseböckerna som innehåller jättemånga kapitel. Titta här. Första, 40 och 27 och så vidare. 187 kapitel. I de två första böckerna återkommer Guds namn 30% av alla 187 kapitlen. Det är en enorm koncentration i bara de två första böckerna, eller kapitlen menar jag. Och det är, vad är det som händer här? Vi ska titta. Det här är mycket intressant. Vad sa vi nu? Första kapitlet hade 32 verser. Titta vad som händer nu. Lägg märke till det. Dessvärre många tror att Bibeln är en bara bok som man ska bara bläddra. Bibeln är livet, är universum, är allting. Titta vad som händer. Andra kapitel, 25 gånger. Nu tar jag bara Guds namn, inte alla pronomen. Tredje kapitel, 21. Fjärde, 10. Och 50, vet ni vad som händer? Mycket intressant sak. Jag erkänner, när jag blev inspirerad av det här ämnet, så upptäckte jag alla dessa saker när jag förberedde predikan. Dels i stora salen och dels här. Jag upptäckte massa nyheter som jag aldrig hört någon annanstans. Sex gånger. Men vad som är obehagligt. Titta här ska ni se. Det här är kapitel 5. Titta där uppe vad som händer. Gud vill återigen påminna människor. När de glider längre och längre bort från honom. Att jag har skapat er till min avbild. Till man och kvinna, ni ska vara lika jag. Ni är mina, min skapelse. Och jag välsignar er. Och sen finns inte Gud mer. Massa människor namn i flera hundra år. Människor, människor, människor. Och Gud finns inte än hos några få. Och en av dem är mycket känd. Han heter Enoch, eller Hanok, eller Jevnok, olika. Achnoch på arabiska. Vad som är intressant med Enoch är att han vandrade med Gud. Vandrade, alltså han umgicks. Han tog sig tid, titeln av vår predikan. Han lärde känna Gud. Han tittade på Gud. Han ville vara med Gud. Han älskade Gud. Och Gud vill visa oss. Min tanke från början var, nu ska vi se. Här, jag hade. Att ni skulle vara som jag. Så har jag tänkt från början. Men ni försvann och jag ropar och ropar och ropar. Och de som hör mig och vandrar med mig och är med mig kommer jag ta till mig, ta upp hos mig och plocka till mig. De ska vara med mig i evigheter. De är arvingar av allt som finns i universum. Men titta vad som händer. Två gånger Guds namn, sen tre gånger bara i samband med en enda person. Och sen vad händer? En förbannad jord. Guds namn kommer i samband med en förbannad jord. Och bara så att jag kan korrigera lite. Förbannelse, det är inte en aktiv handling från Gud för att han är hatisk. Förbannelse är egentligen frånvaron av Guds välsignelse genom ditt eget val. Det är förbannelse, ingenting annat. Men Gud älskar oss så mycket, han tröstar oss. Så titta här. Enoch, han har barn, hans barnbarn, alltså Metusela och sen Lemek. Och Lemek skaffar eller får Noah. Och han ger honom namnet Noach. Och på arabiska Noach, eller hebreiska, det betyder suck, vila, tröst. Så han tröstar de som är kvar på jorden. Och ger dem en ny chans. Vandra med mig så ni kan bli räddade. Och det är den jord som Gud har förbannat. Så egentligen det är bara två gånger i sista. Men vad menar Gud med detta? Jag hade frågat mig själv i många år. Vad då till Guds avbild? Jo, Gud har skapat människan och det är inte evolutionen. Det är nummer ett. Vi är inte resultatet av en amöba, av en bakterie, av en bacill. Vi är universums skapares barn. Vi är arvingar. Vi är det bästa som finns i hans ögon. Sådana är vi. Vi är inte från apor. Det är det han menar. Vi är inga mutationer. Gud har skapat allting och har kontroll över universum. Han har skapat oss att råda över jorden och allt som finns i den, på den. Det är den makten till hans avbild, bland annat. Det finns mycket, men jag ska vara väldigt kort här. Gud älskar, vi ska också älska. Gud ska ta hand om sin skapelse. Vi ska också ta hand om det vi har rådighet över. Gud alltså är ande. Vi ska ha insikt om andliga frågor. Vi ska ha också vara rena och heliga i våra känslor, i våra reaktioner, i våra intentioner med mera. Har ni förstått nu vad det är att vara i Guds avbild? Men människor valde att kasta bort Gud från sitt liv. Och Gud tröstar dem som törstar efter honom. Men, vad är det som händer med denna jord som Gud har förbannat? Det är det som är frågan. Därför att vi finns på den. Vi är inte med Enoch, vi är här. Vi läser i första Moseboks 6 kapitel vers 5. Och Herren såg att människornas ondska var så stor på jorden. Och deras hjärtans alla tankar och avsikter var rakt igenom onda. Att Herren ångrade att han skapade människan. Och han var bedrövad i sitt hjärta. Vilka ord. Det är det som är kvar. Så vad kommer efter det? Vad tror ni kommer efter det? Vad händer med denna jord? Men jag vill inte att ni ska fokusera på det här, snälla. Fokusera på ljuset på arken. Hur många av er vet vad arken är symbol för? Det vet ni. Det är Jesus. Arken är symbol på Herren. De som var i arken räddades. Arken räddar det lilla kvarvarande skaran som hungrar och törstar efter Jesus. Som Noach. Och därför var Noah som räddade. Alltså jag älskar min Gud och alla namn han inspirerar att ge. Och vilka berättelser dessa namn ger oss. Och jag ska tala om för dig, det här är väldigt förenklat. Om jag fick, jag skulle kunna prata 10 timmar om det här ämnet utan några som helst problem. Men jag ska inte göra det, för jag vill inte trötta ut er. Så, vad såg vi för struktur? Vi såg detta att Gud successivt med tiden försvinner från människornas medvetande, blick, perspektiv, från alltså sina intressen. Eller rättare sagt, det är människorna som försvinner från Gud, för han knackar på hela tiden. Och vi tappar helt Gud från vårt perspektiv. Och vad som händer, det är bara elände. Så det som, nu säger ni, men det där var då. Ja visst, det var innan syndafloden. Men Jesus sa, som det var under Noaks dagar så ska det vara nu. Att successivt inför Jesus Kristus andra ankomst nu, innan han kommer, så ska det vara precis på samma sätt då, nu som då. Att människor mer och mer ska glida bort ifrån Gud, från Jesus, för att umgås med honom, för att läsa hans ord, för att, ni vet, har ni hört det här uttrycket? Vi har det på arabiska och armeniska. Känner du Ruben? Ja, det är klart. Har du umgås med honom? Nej, men då känner du inte honom. Om du inte umgås med någon, du kan inte säga att du känner honom. Och titta på vad Jesus sa i Lukas 18:8. Jag säger er, men människosonen, alltså Jesus, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Det är Jesus som säger det, är inte vi. Varför det? Jo, han vet vad som har hänt. Och då ska vi gå tillbaks, liten summering av första delen här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Gud hade en tanke. Allt var mycket gott, står det när han skapade. och titta på vad människor gör. Som jag läste till er. Alla deras tankar var rakt igenom onda. Vad var det Paulus sa? Att tiden är, dagarna är onda. Och vad är det han uppmanar oss att göra? Jo, att vi ska uppskatta tiden, ta värvara, köpa, återlösa, friköpa tiden. Ägna oss så mycket tid som vi kan åt att umgås med Gud. Varför det? Så att vi inte tappar honom när det blir ännu värre svårigheter, så att vi har stöd i Gud. Så att vi, så att säga, så här är det. När vi har relation med Gud, när vi tittar på honom, umgås med honom, vi kommer att älska honom. Och då har vi alla våra avsikter som honom, goda, rakt igenom goda och inte onda. För han vill ha oss gott. När man tittar på någon så mycket, allt, alltså du är vad du konsumerar varenda dag med alla dina sinnen. Så konsumerar Gud. Då är min fråga. Hur framstår Gud i första Moseboks kapitel 1? Har ni tänkt på det? Han säger och det blir till. Han bara säger ordet och det skapas. Han bara säger till och det blir till. Han säger och det blir till. Men det som är mycket intressant är att, just det, jag glömde säga en sak om kapitel 1, första Mosebok kapitel 1. Det börjar med att Gud skapade allting och det var mycket gott. Och det slutar med Josef i en kista till Egypten, död. Det börjar med liv, allt var gott och slutar med död. Så är det när vi inte har Gud i vårt liv. Och vi har pratat om förbannelsen och allting och hur viktigt det är att vi ska umgås. Det finns en text som jag tänkte läsa från 12, alltså andra Korinthierbrevet 3:16, mycket känd vers. Men när helst någon omvänder sig till Herren, egentligen vänder sig till Herren, tas slöjan bort. Och Herrens ande är där, alltså där Herrens ande är, där är frihet, så du är fri. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herren. Vad menas med avtäckt? När allt det här bruset, allt det här berusandet är avtäckt. Då kommer vi att se Herren klart och tydligt. Och vår karaktär förändras. Vi omvandlas. Så vi fortsätter vår resa att lära känna denna Gud. Och se något som är intressant här. Hur framstår han? Som skapare. Och hur skapar han? Han bara säger till och allting blir. Allt. Men. Denna Gud. I första kapitlet. Är så avlägsen. Han finns långt, långt, långt bort när du läser. Han är i himlen. Han bara pratar och skapar och skapar och skapar. Men titta vad som händer i det andra kapitlet. Ja, det här är fantastiskt egentligen. Se här. Plötsligt ser vi ett nytt ord. Herre. Och detta på hebreiska det är Jahve eller Jehova. När Gud skulle skapa Adam så händer det någonting helt annat. Plötsligt är han där nere och han formar dig och mig med sina egna händer. Och han lyfter Adam. Titta. Nu ska vi se vem han är i andra kapitlet. Han lyfter Adam. Alltså han, Herren formade människan Adam av stoften från jorden. Och blåste en livsande i hennes näsa. Kan du tänka dig att någon kommer så pass nära dig att han blåser i din näsa? Det är jättenära. Testa det. Det är inte alls. Alltså man vill backa. Det är mycket nära. Och när han skapar honom, det är min teori, då lyfter han honom och kramar honom efter att han blåst livsande i honom. Det är vad jag kände genast när jag förberedde predikan. Och jag kan ha fel, men låt mig leva med det önsketänkandet. Att Gud, när han skapade Adam, dig och mig, han lyfte honom och kramade om honom. Sa, jag är din far. Du är inte en amöba, du är inte en basil, du är inte en plankton, du är inte evolution. Du är ingen apa. Du är så värdefull att jag kommer att dö för dig. Ja, denna Gud som är så underbar, så helig. Han blir människa och med allt vad det innebär, med allt det vidriga, och på köpet när allting som inte räckte till på korset blir bespottad, hånad, slagen, förnedrad och förtalad. Och vad säger han? Förlåt dem. Det är denna Gud jag vill att vi ska lära känna. Vilken Gud vi har. Har ni sett, har ni tänkt på detta innan, ärligt talat? Vi läser Bibeln som om det vore en tidning. Gör inte det. Törsta efter att förstå varje ord som finns i Bibeln. Eller hur? Jag kan ta mycket, hur mycket som helst, men jag vill ta det bara lite grann nu. Och berätta om ett nytt namn som Gud har. Jag ska bara göra så. För att ni ska se att denna Gud är inte vilken Gud som helst. Och namnen som kommer i Bibeln har faktiskt en enorm mening. Alltså det är så mycket laddat varje gång ett nytt namn. Du såg att först var det Gud, sen var det Herren Gud. Och då förstod vi att det är vår skapare och vår fader. Men plötsligt i kapitel 14 händer någonting intressant. Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste. Plötsligt kommer ett nytt namn. Isa, vet du vad ordet på arabiska är? Den högste. Al-Ali. Egentligen det här islamiska namnet Ali, tyvärr, utan bestämd form, det är högst, högste. Men på arabiska Al-Ali, på hebreiska El-Elyon, El är Gud, El-Elyon, den högste. Men varför kommer det här ordet, det här namnet plötsligt från ingenstans, där det var bara Gud och Herren Gud hela tiden? Men pang, så säger Moses, ett nytt namn vill jag berätta för er om Gud. Och han välsignade Abraham och sa, det välsignat var det Abraham av Gud den högste, som var då? Skapare av himmel och jord. Så vi behöver inte hålla på och tolka och filosofera. Gud säger, bara du har tålamod och öppna ögon och lyssna, så ska jag undervisa dig. Den högste betyder El Elyon, alltså skapare av himmel och jord. Låt oss snabbt titta varför detta dök upp. Varför detta namn dök upp. Då Abraham hörde att hans släkting hade tagits till fånga. Och då ska jag berätta, vad var det som hade hänt? Jag skämtade förra gången i stora sal om det. Jag vill göra det en gång till. När ägde första världskriget rum, tror ni? När? Säg det. Första världskriget, när ägde det rum?
1914.
Ja, du har helt fel. Det är kapitel 14. Inte 1914. Bra, jag tackar dig. Det är kul att vi har det här samspelet. Första världskriget ägde rum när Abraham hade gått för att rädda sin släkting från första världskriget då. Fyra nationer angriper fem nationer och besegrar dem och tar allt till fånga, inklusive Abrahams släktingar. Det är första världskriget. Mm. Och vad gör Abraham? Han tar en hel armé av rambon. Nej, inte alls. Han tar sina mest betrodda män, 318 stycken, och besegrar fyra nationer som hade besegrat fem nationer. Och tar tillbaks allting. Han fördelade sitt folk och överföll och så vidare och tog allt tillbaka. Men vet ni, Abraham var stenrik. Han var mycket rik. Men nu är han ännu rikare. Men det var någonting han inte hade. Och då kommer den här. Säger till honom, välsignad var det Abraham av Gud den högste, skapare av himmel och jord. Varför kom han? Jo, därför att det hade hänt detta. Och välsignad var det Gud den högste, som var då? Vems var segern? Var det Abraham, eller hur? Men Melkisedek säger till honom, det var inte din seger, det var min seger. Det är jag som ska ha allting. Inte för att jag är girig, utan jag vet du vill ha något annat. Du vill ha någonting helt annat. Jag vet inte. Jag vill stanna, men vill ni höra fortsättningen nu eller senare? Okej, okay. Bra. För jag vill inte trötta ut er, men om jag är törstiga så har jag hur mycket som helst. Så han säger till Abraham, Abraham, så här var det. Seden var då under krig att the winner takes it all. Den som segrar tar allt. Och det var äckligt, man tar fruar och barn, allt. Det var väldigt obehagligt. Och då kommer Melkisedek och säger, vet du vad? Sakta i backarna. Nu ska du lära känna Gud. Ännu djupare, och du också. Abraham, det är vi. Bara så att ni vet det. Vi är Abraham, var och en av oss. Åh, nu. Men Abraham svarade kungen av Sodom. Sodom och Gomorra, alla de här kungarna som hade besegrat. Men som hade förlorats av Abraham, besegrats av Abraham. De vill ha tillbaka vissa saker. Och så säger han, jag lyfter min hand upp till Gud den högste, skapare av himmel och jord. Det säger Abraham efter att han hade träffat Melkisedek. Jag vill inte ens ha en tråd eller sandalrem, ingenting. Än mindre något som tillhör dig. För du ska inte säga, jag har gjort Abraham rik. Jag vill inte ha någonting. Och därefter kommer Gud och tröstar Abraham. Vad skulle jag göra utan detta? Han kommer som, frukta inte Abraham, säger Gud. Och det säger han till dig och till mig och till varenda av oss. Frukta inte. Min vachemar, frukta inte. Jag är din sköld. Åh, titta, ännu en attribut. Jag är Gud, den högste. Vad betyder det, vet ni det? Jo. Gud den högste, det betyder att han äger allting. Han har skapat allt, han äger allt, han har nycklar till allting. Allt som är stängt, låst för oss, varenda dag kommer vi till, till ett vägslut, till stopp. Vi kör fast och vi blir förtvivlade, vi blir ledsna och vi tappar hoppet och allting. Men hos Gud existerar inte något sånt. Gud har lösningen på allting, det är det som är innebörden av den högste. Han som äger allt. Och då säger han, Anders eller kan Rebecka säga till er, din lön ska bli mycket stor. Nej, vadå mycket stor? Hur mycket har du? Vem är den rikaste här? Du kan inte säga det, men universums härskare och skapare kan säga det. Din lön ska bli mycket stor. Till en rik person, till en stenrik person, en av de rikaste på jorden då. Och Abraham svarar, men herre, herre, och egentligen det är Adonai Yahweh på originalspråket. Min Gud, min herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort, vadå? Barnlös. Han var 90 år och hade inga barn. Det är fruktansvärt. Och han var så rik, vem skulle ärva hans rikedom? Se, mig har det inte givit någon avkomma. Och vad svarar Gud? Ingen fara. En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Och jag älskar de här upp. Det står egen kropp. Vad händer sen? Vad händer sen? Titta vad som händer. Ännu ett namn. Om ni är trötta, signalera. Jag kan fortsätta hur mycket som helst. Men det här är intressant. Titta vad som händer. Ännu ett nytt namn till Gud. Vad står det här? När Abraham var 99 år. Oj, 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 långt senare. Det här var 9 år nästan efter det. Uppenbarade sig Herren för honom och sa det. Jag är vadå? Gud den allsmäktige. Först var det Gud. Sen var det Yahweh, Herren, Fadern, Skaparen. Sen var det den högste. Och plötsligt är jag den allsmäktige. Varför tror ni det här kommer fram just nu? Är det bara för att Gud älskar och har massa attribut? Inte alls. Gud är inte som oss. Nej, vänta. Jo, så här är det. Abraham hade lyssnat till sin kära hustru. Det gör vi de flesta av oss. Ibland inte så bra. Hon säger till honom, Gud har lovat dig att titta. Jag kan inte få barn. Och vi är nästan 99 och 100 år gamla. Och Gud har glömt oss. Gå och ligg med Hagar, din tjänarinna. Och skaffa dig ett barn. Och han gör det. Och han får Ismael och skapar världen massa problem. Det har vi än idag. Bara för att han inte lyder Gud. En enda olydnad försätter oss i fruktansvärda situationer. Och då kommer Gud och säger till Abraham. Vet du Abraham, jag förstår inte. Var jag inte tydlig med dig? Pratade jag kinesiska med dig? Sa jag inte till dig att du ska bli, din lön ska bli stor? Du får barn, jag vet det. Bara du har sagt till mig att du vill ha barn. Och jag lovade att jag skulle ge dig. Litar du inte på mitt löfte? Vi gör en Abraham varje dag. Vi gör en Abraham varenda dag. Vi litar inte på Herren. För då säger han till honom, jag är den allsmäktige. Om din fru är 90 år, 100 år inte kan skaffa barn, jag kan skaffa det åt dig. Om du är 100, mer än 100, du får barn. Varför går du och litar på dig själv och inte på mig? Därför kommer detta namn, Gud den allsmäktige. Inte av någon sådär, utan någon anledning. Det finns alltid en anledning i denna världens enda underbara bok som kallas boken. Så här är det. Nu har vi summerat. Vi har lärt oss att Gud, han skapar allting. Han älskar oss så mycket. Han dog för oss. Han är med oss. Han är den högste ägaren till allting. Han är allsmäktig. Ingenting är omöjligt för honom. Men det återstår en fråga. Vill han? Och då ska vi titta på ännu ett nytt namn. Men den här gången det är inte Gud som ger det. Utan det är Abraham själv. Ni känner till historien om Abraham på väg till berget för att offra sin son Isak. Alla har hört det. Egentligen är jag extra glad att jag kan fortsätta där. För det finns någonting för min Rebecka som jag har sparat till sista här. Så stå ut med mig. Det här är intressant. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Jehova Jireh. Idag säger man berget där Herren förser. Titta på svenska ordet. Förser. Och förser. Herren kan se före lösningen. Du behöver inte offra din son. Jag vill bara ge dig och dig en tanke. Hur det är att offra det käraste man har. Ja Gud, jag ska offra min enda son som är så syndfri, så underbar. Och han ska komma till jorden och förnedras för dig. Så mycket älskar jag dig. Men jag förser och jag förser Jehova Jireh. Det namnet ger Abraham. Och på väg dit, Isak säger, pappa, vi har ved. Och lägg märke till var han lägger veden. Trä på axeln. Och vi har eld. Men var är lammet? Han förstår inte att det är han som är lammet. Och då säger Gud, Abraham till honom, Herre förser. Och så, nu har vi den högste. Och det har Melkisedek gett till honom, till Abraham. Vi har den allsmäktige Gud själv ger till Abraham. Och sen har vi Abraham själv som ger Gud namn. Jag vill berätta för dig om din resa i att lära känna Gud. Det här är Abraham. Men egentligen han vill säga, gör som Abraham. Umgås med mig, vandra med mig och bli fullkomlig. Då ska jag berätta för dig om mig själv. Och sen ska du berätta för andra. Så vi har fått höra, precis som Abraham, om att Gud är den högste från någon annan. Och sen när vi umgås så mycket med Gud och växer i tro, så kommer Gud att berätta för oss om honom. Och sen när vi växer så pass mycket i tro, så kommer vi att vittna för andra om Gud. Jag ska snabbt berätta om varför Abraham fick det här namnet. Han var 99 år och Gud uppenbarade sig. Han sa, vandra inför mig och var fullkomlig. Se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham. Han heter Abraham innan. Utan ditt namn ska vara Abraham. Ty jag har gjort dig fader för många folk. För Abraham betyder fader för många folk. Men vad är Abraham? Min far var upphöjd, eller är upphöjd. Och det är min hedniske far. Så Gud säger till Abraham, vet du vad? Kom nu. Nu har du umgått så mycket med mig. Nu ska du växa. Nu har du blivit en ny person. Din karaktär har förändrats. Nu, du vittnar inte längre om din hedniske pappa, Abraham. Utan, nu ska vi se. Jaså? Ja, vänta. Jag är inte så bra med tekniken. Så. Det har vi sagt. Att nu ska du berätta om andra att jag är du Guds skaparen. att jag är Gud fadern, att jag är El Elyon, Gud den högste, och att jag är allsmäktig, men också att jag vill. Jag vill ge dig. Jag vill offra mig. Jag kan, det, vad hjälper det att du har en granne som är rik eller en pappa som är stenrik, men han vill inte ge dig någonting. Det hjälper inte. Nu har vi fått veta att Gud är allt detta underbara, men han också vill. Han förser oss med allt vi behöver. Nu kommer jag till det här sista. Jag är så glad att jag tog alltihop. Sedan berättade man för Abraham och sa det, också Milka har fött barn åt din bror Nahor. Och vi får se, vad är det för barn? Vi får se här. Min dotter heter Rebecka. Betuel blev far till Rebecka. Och vem blev Rebecka, tror ni? Fru till? Pappa, vi har ved och vi har eld. Var är lammet? Till Isak! Så Gud förser inte bara lammet och offer och allting. Han ger dig mycket mer. Oändligt mycket med vad du har tänkt på. Förstår ni? Varför tillbringa tid med annat skräp och inte komma till den här guden? Varför? Det är ofattbart. Allt det här finns, och jag lovar, jag var väldigt enkel. Det finns hur mycket material som helst att prata om. Så läs denna bok, umgås med Gud, lär känna honom, förtrösta i honom, för det kommer att hända mycket svåra saker snart. Se alltså noga till hur ni lever. Att ni inte lever som dårar, utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Ska vi knäppa våra händer och be lite? Vår fader som är i himmelen, universums skapare, vi kommer till dig outtröttligt, Herre, med vår bön. Helt säkra och förvissade om att du hör och svarar. Vi ber, Herre, att du hjälper oss att förstå att dagarna är onda. Och att vi ska tillbringa tid att lära känna dig, Herre. Vi ber, Herre, att du hjälper oss att inse, alltid ha insikten att du är den högste, du är den allsmäktige, men också du är vår fader, och att du vill oss gott, Herre, i våra liv, allt gott. Hjälp oss att vi, liksom Abraham, Herre, att vi växer i tron och umgås med dig och lär känna dig så pass bra att du uppenbarar dig för oss ännu mer, och att vi växer och bygger upp en karaktär lik dig, så att vi kan också berätta för andra om dig, Herre. Herre, var med oss, rena oss, helga oss i dessa onda dagar. Vi tackar dig för att du alltid hör vår bön, för vi ber i Jesu Kristi dyrbara namn. Amen. Tack så mycket.
Ett stort tack ska du ha för det här. Det var intressanta betraktelser om tid och olika namn som Gud har, och att det finns verkligen en tanke bakom allting. Och vi hoppas att vi kan ta det här till oss och spendera mer tid med att lära känna Gud. Nu ska vi sjunga sång nummer 97 som Laulu Eriksson Gymmete Seitsemän Loppo Laulu.
Thank you.
En tiedä, Miina, onko sinulle meillä jotain loppusoittoa varalla?
Olisiko jotain?
Herran Miina har någon, vad heter det, postludium åt oss.
Mä voin ilmoitusasiaa tuolla ruotsalaisella puolella Haavitisella. Haavitis siellä on nyttikestellä perustuva lounas, joten siellä varmaan ruokaa löytyy halukkaille.
Kaikille taas hyvää sabbatin jatkoa ja turvallista kotimatkaa. Vi önskar alla en bra fortsättning på sabbaten och en trygg hemresa. Och tack så mycket.